Egentligen borde vi sitta ute i solen, eller
hur? Ja.
Det var inte ström.
Jag låg och sov i solen igår. På altanen, i t-shirt.
Jaha, har du fått några märken?
Ser du inte att jag är väldigt solbränd?
Ja, men kan du inte ta det så vi får se?
Nej, nej. Raggarbränna?
Ja, raggarbränna. Välkommen till MSDN Radio med mig Dag König, Robert Folkesson och Johan Lindfors. Idag tänkte vi faktiskt göra så att vi kommer ha en liten diskussion om några ämnen och sen kommer vi avsluta hela radioprogrammet med en rätt så lång intervju med Jimmy Nilsson som jag gjorde för någon dag sedan i söndagskväll. Och vi kommer bland annat att prata om någonting som han har benämnt Chunk Cloud Computing, CCC. Så är fyra eller tre scen?
Nej, du sa nog rätt. Tre scen, tror du.
Tre scen. Man kanske ska kalla det tre scen istället. Och så. Och
han kände att världen behövde en ny akronym, helt enkelt.
Precis. Nu när speciellt också Rysslands ishockeylag inte heter CCCP längre. Ja, eller gör de det? Nej, det betyder ju Sovjetiska unionens...
Nu pratar du sport och sånt där flyger förbi mig långt om det inte handlar om Leksand.
Leksand är väl ungefär samma sport som ishockey i Ryssland?
Ja, fast i en annan division tydligen då.
Okay. Välkomna hit i alla fall. Det vi tänkte vi skulle prata om idag, förhoppningsvis att det inte blir jättelångt, det är att vi ska prata lite om en artikel som kom ut förra veckan som handlar om 10 bra saker som vi tror... Och artikelförfattaren tror att utvecklare behöver kunna i framtiden för att hålla sig ajour.
Vilket är ett jätteviktigt ämne idag när vi märker konjunkturen och sådana saker som gör att varenda en måste ju vara väldigt konkurrenskraftig i sin kompetens och även som företag naturligtvis. Och det här är 10 stycken trender kan vi nästan till och med påpeka som är väldigt, väldigt relevanta just nu.
Och jag tänkte innan det så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad som har hänt här. Om det är okej.
Okay. Vi har blivit större.
Jag har blivit större. Jag har blivit större. Nej, jag har inte blivit större. Det är nämligen så att vi under våren här har pratats vid lite och sånt. Och jag har helt enkelt fått en ny chef. Och det är Johan som sitter mitt emot mig. Johan, varför vill du att jag ska vara under dig?
Vi behövde fokusera evangeliseringen, som vi kallar det för då, på våra utvecklingsverktyg, Visual Studio 2010, .NET Framework 4, ALM-processen, Team Validation Server. Och där hade du redan en sån profil som passade, vilket gjorde att vi behövde inte kliva utanför huset egentligen, om man säger så, och leta efter en sådan evangelisttjänst. Utan det passade väldigt bra inför när vi börjar närma oss, även fast det är ett tag kvar, men inför lansering och alla de processer som dyker upp nu igen som vi börjar titta på. Det handlar om evenemang och allt som vi har gjort tidigare också. Sen har ju du gjort mycket om det här redan tidigare, så det var som klippt och skrivet.
Ja, jag tycker det ska bli jättekul och vi ska ut på en liten roadshow snart som heter MSDN Live på din ort, vi tre. Och det är en stor utmaning för mig, för vissa av de här ämnena har inte jag hunnit djupdyka i riktigt. Jag har hållit på i helgen bland annat. Och så ska vi prata lite om det innan vi går in på det stora ämnet vi har idag. Hur har det gått, Robert? Du har ju varit i kontakt med lite företag och på olika orter i Sverige. Vad tänker du?
Det är vi har, än så länge så har vi inte fått ihop så jättemånga datum så att vi kan gå ut med en komplett agenda vad som vart vi kommer vara då under den närmsta tiden. Men intresset är stort. Det är ju flera som har hjälpt oss att arrangera den här typen av evenemang tidigare som gärna vill hjälpa till igen, och även några nya. Kan jag säga att fokus när vi gör det här är ju att komma ut i landet och försöka vara på orter där vi inte kör där vi inte tidigare har kört ALM Live och MSDN Live som Stockholm, Malmö och Göteborg. Så därför är det är faktiskt lite annorlunda att Stockholm, Malmö och Göteborg är inte det vi prioriterar nu. Utan nu
är inte ens säkert att de får vara med överhuvudtaget. Vi vet inte.
Ja, vi får se. Det är möjligt att det blir någonting i Stockholm, Malmö och eller Göteborg.
Aha, okay.
Men prio är att komma ut i landet och försöka träffa utvecklare lite mer där de finns än att de ska behöva åka någonstans och ta sig till ett evenemang. Det är det som är tanken.
Och Johan, vad är innehållet kortfattat?
Det är en hel dag där förmiddagen är fokuserad på vårt ramverk och våra verktyg. .NET Framework 1, 2, 3 och 4 och Visual Studio, ja, .NET eller Visual Studio generellt till det och naturligtvis lite av ALM-delarna på serversidan.
Jag kan tala om att jag precis har lagt in en ENIAC-bild som vi ska ha om Visual Studio.
Ja, du ser. Eftermiddagen där så fokuserar vi på de rika klienterna eller rikare webbupplevelser, ska vi kalla för det. Inte bara i webben utan även på klienten då, i form av Silverlight, Silverlight 3, ASP.NET, MVC och även WPF eller XAML egentligen.
Kommer vi att hålla på med de här RIA-servicerna som jag tycker också är väldigt spännande?
Precis, vi kommer både kolla på nyheterna i Silverlight 3 då, och även det nya ramverk för att bygga RIA-applikationer som heter .NET RIA Services, som egentligen är inte bara handlar om Silverlight utan egentligen större än så. Det är ju dels ett ramverk för att bygga den här funktionaliteten på sitt middle tier och som pratar med någon slags domän eller datamodell och även klienten, och den första klientimplementationen är en Silverlight-klient, men där det också kommer komma Ajax-klienter och WPF-klienter.
Ja, det visste jag faktiskt.
Det är otroligt spännande.
Är det det som hette Alexandria förut?
Ja.
Just det.
Okay. Bra, så att vi hoppas att vi syns där. Vi räknar med kanske 10-12 olika såna här event.
Ja, vi kan väl säga så här, vi har datumen spikade som vi har möjlighet att vara ute, eftersom vi vill gärna då vara åtminstone 2 stycken på plats för att kunna köra en hel dag, så att det inte blir trist att bara lyssna på en person. Så datumen är så gott som klara. Vilka orter som vi kommer besöka är då inte klara än, utan vi har fortfarande en del möjligheter såklart. Det som vi gärna skulle vilja se, om du exempelvis som lyssnar på det här skulle vilja vara med och arrangera det här evenemanget, är att vi vill gärna ha runt 50, kanske lite fler deltagare som kommer och lyssnar. Inte bara för att vi vill ha många som sitter och lyssnar på oss, utan också för att vi kan få faktiskt igång en kanske livlig dialog om vissa ämnen och en diskussion. Plus att vi naturligtvis vill träffa er som håller på med de här teknikerna, eller vill åtminstone sätta in i teknikerna så mycket som möjligt. Vi håller på att bolla med en del partner just nu redan nu då, om vissa datum som vi försöker hitta som passar in egentligen och lokalen ska finnas och sådär. Det är en del logistik som behöver göras. Men det finns fortfarande utrymme.
Spännande, men nu shooter vi på den här... Shooter vi? Vad heter det? Nu kör vi på den här artikeln med de 10 countdown. Johan, du som har velat bli rockstjärna, du kan väl köra lite final countdown.
Ja, fast jag vet inte om det är en nedräkning. Det är faktiskt bara 10 saker. Det är okay. Inte så att jag skulle inte säga att någon är viktigare än den andra i det här fallet.
Nej, det var dumt.
Men vi börjar från början egentligen. Den första som då poängteras att man ska lära sig eller satsa på som utvecklare är någon av de 3 stora arkitekturerna som idag är vanliga på webbutveckling. Det är .NET, Java eller PHP.
Jag visste faktiskt inte att PHP räknas som en av de stora. Jag tyckte det var .NET och Java där.
Ja, fast PHP går bra på skriptsidan, om jag förstår det rätt. Det är inte det här min absoluta hemmamarknad naturligtvis då. Men
absolut, och eftersom väldigt mycket fokus under de senaste åren har varit på webbutveckling och PHP är ett väldigt stort ramverk för webbutveckling, så är det ganska naturligt att man kan räkna PHP till ett av de större utvecklingsramverken. Jag tror fortfarande att när det gäller det som man brukar kalla enterprise-lösningar, alltså interna företags intranät och sånt, där tror jag fortfarande att det är .NET och Java som är i majoritet. Men tittar man på publika webbar så är ju PHP jättestort.
Det som jag då vill framhäva som kanske är styrkan med det.
Ursäkta, vi måste avbryta här lite. Hela det här har bara kraschat. Ja. Ska jag se här. Du. Robert, kan du prata lite?
Ja, prata lite så här. Ungefär.
Det är som att inte de här input funkar, plötsligt bara drog på.
Hallå.
Johan?
Ja, jag pratar. Låter så här.
Vi kör vidare. Okay. Ja, Johan, vad ska du säga?
Jo, tillbaka. Jo, vad som faktiskt kan vara en av styrkorna med exempelvis .NET och Java i förhållande till PHP, det är att PHP har faktiskt idag bara ett enda mål, ett syfte egentligen, och det är webbutveckling. Medan .NET och Java faktiskt har flera områden där det här är relevant. Med .NET, om vi tar det som ett exempel, så kan du göra både webbutveckling, mobilutveckling, spelutveckling på Xbox och på mobiltelefonsutveckling. Alltså spännvidden är så mycket större där PHP faktiskt bara löser egentligen ett syfte. Och så Java kan man också, absolut, har ju också en liknande arkitektur med rika klienter, tunna klienter, webbapplikationer, mobilapplikationer, spel. Så att de kanske jämförs också lättast mot varandra på det sättet. Men jag tycker det är jätteintressant. För det första så är det kul att .NET är med på listan. Det här är ju en icke-Microsoft-person som har skrivit listan för det första då. Och sen så tycker jag också att mitt perspektiv på det här, det är att man kanske inte ska snöa in sig bara på en heller. Utan faktiskt att man ska bredda sitt perspektiv i vissa avseenden och förstå vad är styrkan med den ena, vad är styrkan med den andra, för att kunna applicera det på den lösning som just nu är på väg att skrivas. Det, fortfarande så är integration av applikationer väldigt relevant.
Jag tror att vi faktiskt måste gå till nummer två om vi ska ta alla tio i den här farten. Mm. Vad är nummer två?
Ska jag ta den? Rika internetapplikationer, eller rich internet applications, RIAs. Det är ju den här tanken om att man med de tekniker som finns idag kan skapa så mycket bättre gränssnitt som körs i en webbläsare, eller det som man brukar kalla för out of browser, alltså distribuerad via webben fortfarande, men som en klient som körs utanför webbläsaren. Där man kan använda sig av till exempel vektorgrafik och mediestöd för att skapa en användarupplevelse som är mycket, mycket bättre, mer lättanvänd och bättre interaktionsdesign än de gamla HTML-baserade webbupplevelserna. Även om man kan göra det bättre med Ajax, så har Ajax visat sig ha ett antal svagheter. Till exempel så blir lösningar som innehåller mycket Ajax ganska svåra att underhålla, har det visat sig. De blir ganska kostbara, dyrbara att underhålla efter ett tag, därför att det blir rätt snärjigt även om man använder något av de ramverken som finns. Och man kan inte riktigt göra alla saker som man kanske vill kunna göra i en modern klient.
Så egentligen handlar RIA mer om att, vad jag förstår, han säger, artikelförfattare, att webben kommer inte att försvinna i överskådlig framtid. Så egentligen handlar det om att kunna få ut ett rikt användargränssnitt över internet, som är RIA. Inte att man gör ett jättesnyggt användargränssnitt, för det kan man ju också göra utan att det är RIA, så att det går över internet. Mm. Med en vanlig WinForms eller WPF-applikation.
Precis.
Det handlar mycket om upplevelsen också av applikationen. Att faktiskt kunna göra upplevelsen unik för den här applikationen. Eller kanske till och med upplevelsen ska vara så otroligt tydligt Coca-Cola exempelvis. Om det är Coca-Cola som har en lösning, eller Volvo om det är Volvo. Man ska verkligen känna det ända ut i fingerspetsarna. Oavsett om den här applikationen körs lokalt på skrivbordet eller webbläsaren. Så just det här, få ut den känslan.
Men då tycker jag att det egentligen är mer en distributionsformen som är det häftiga också. Än bara alltså att ingen installation. Men så tänkte jag också, förlåt, jag tänkte på vad Danvai sa om den här punkten, eller en punkt närare som hon tyckte saknades på den här listan.
Ja, vår kollega Danvai Tran, hon hade en rätt bra invändning, eller hon skulle vilja se ett tillägg till den här listan som nummer 11, som inte finns mer, så skulle hon vilja se interaktionsdesign. Att en utvecklare idag som då bygger gränssnitt naturligtvis, eller klientapplikationer, måste ha lite bättre koll på interaktionsdesign än vad man har haft tidigare. Därför att det har byggt så oerhört många applikationer som är alldeles för svåra att använda. Som får användare att känna sig korkade. Och det är en så här citat från Alan Cooper som har skrivit About Face och The Inmates Run the Asylum, som jag har hållit på att läsa nu på sistone. Han skriver väldigt, väldigt bra om gränssnittsutveckling. Det är också han som kallas för VBs, Visual Basics fader, alltså när de tog fram programmet Visual Basics och var involverad. Han säger att det ett användargränssnitt ska syfta till är att inte få användaren att känna sig dum. då har man misslyckats. När användaren känner sig dum att han inte förstår att använda gränssnitt, då är det inte ett lyckat gränssnitt. Och det där känner man ju igen sig. Man sitter där, men fasken, funkar det här egentligen? Då är det inte ett bra användargränssnitt och då har man inte lyckats i interaktionsdesignen.
Och där kan du höja perspektivet ännu mer på att säga, göra gränssnitt generellt mer användbara, så att inte den som använder gränssnittet känner sig dum. Jag läste bra i MSDN Magazine exempelvis igår om att skapa kraftfulla API-er i ramverk, någonting är också en konst att göra dem riktigt bra. Just därför att det ska vara tydligt vad API-et går ut på, hur man ska använda det. Det ska inte vara så att man behövs en doktorandtjänst för att förstå hur man sparar upp till en fil exempelvis vad det är. Och där drogs det ganska roliga paralleller då, exempelvis mellan C++-interface eller gränssnitt i C++ i förhållande till i .NET eller C#. Det känns ju nästan löjligt mycket enklare att förstå vad en applikation gör eller vad ett API gör.
Och ytterligare då, man kan ju säga att just att Twitter exempelvis är så populärt är ju på grund av deras enkla API. Så där de har ju gått ändå längre i den här världen.
Enkelhet alltså.
Enkelhet. Ja, nummer tre, här tycker jag är lite utmanande, alltså web development, och han har en liten känga där, han säger att vi måste faktiskt lära oss, fortsätta att lära oss och utnyttja de här standarderna för cascading style sheet, för JavaScript och även kanske titta på nya versioner av HTML och sånt. Och här är en sån här sak, nej, inte nu igen, känns det som. Man har hållit på med webbutveckling och man har lärt sig allt det här och fortfarande, man, på något sätt så, jag vet inte vad jag ska säga om det, så att säga. Jag känner mig lite utmanad, för jag hoppas att jag skulle slippa lite HTML nu för tiden. Men sen har jag börjat med MVC-ramverket, så tycker jag HTML bara blir kul igen. Så att jag är lite så här motstridig just nu i mina känslor.
Men har det inte också varit nästan lite av en svordom ett tag att vara webbutvecklare liksom? Det har inte varit riktigt, det är bara HTML och cascading style sheet som går ut på att göra webbtjänster, eller inte webbtjänster utan webbutveckling eller gränssnitten. Men det har blivit så mycket större nu och förmågorna eller egentligen funktionerna som finns att använda sig av har ju blivit också betydligt fler. Jag tycker det här kommer tillbaka till RIA-delen också egentligen, hur vi kan förlänga applikationerna utåt och inte bara titta på webbsidan. Webbutvecklingen har blivit betydligt större område än bara HTML.
Sen skulle jag vilja säga att pendeln har lite grann gått från att man har byggt ramverk som lite grann ska skydda användaren, alltså utvecklaren som användare, från webbens natur och HTTP-protokollets natur.
Du menar ASP.NET exempelvis?
ASP.NET till exempel, SOAP till exempel, till att gå tillbaka till att vara mer rått och att man verkligen, det är bättre om man förstår vad som skickas på tråden. Man går mot restbaserade tjänster, man använder JSON-serialisering, man bygger med MVC-ramverk där man får lite råare kontroll över vad man renderar i form av HTML till exempel.
Och sen har ju också webbläsarna blivit så mycket bättre än när jag höll på för bara några år sedan, och man fick hålla på och trixa mycket, mycket mer. Så att det finns väl en framtid där med.
Absolut, samtidigt som det är fortfarande stora utmaningar med skillnader i webbläsare om man sysslar med webbutveckling. Absolut. Det här vill jag puffa för ett verktyg som heter Super Preview, som vi precis har, som vi gjorde tillgängligt i samband med Mix, som är ett verktyg för att testa webbsidor i olika typer utav webbläsare och se exakt vad som skiljer dem åt. Och man har släppt det som en separat nedladdning, ett separat program som man kan ladda hem, som kommer att, som jag har förstått, ingå i Expression Web 3.
Men så förstår inte jag riktigt det. Där skulle man ju kunna testa webbläsare som man inte har installerade på sin maskin. Hur funkar det egentligen?
Och det gör man via någon slags tjänst som vi tillhandahåller. Och exakt hur det tekniskt funkar har jag faktiskt inte kollat.
Kommer det tillbaka en image då av sidan, eller vad tror du?
Alltså jag kan tänka mig att de lägger renderingsmotorn. Som jag förstod rätt när Scott Gatter pratade om det, så har de installerat renderingsmotorerna i molnet, i Azure eller någon liknande tjänst egentligen. Som du alltså skickar upp din HTML till egentligen. eller den sidan som du just nu genererar. Och sen så får du tillbaka en rendering, om det är en bild eller någonting.
Ja, borde ju rimligtvis vara en bild.
Ja, vilket är ganska så enkel lösning faktiskt. Ja.
Och redan idag och kan man ladda ner då, så att man kan testa i6, i7 och i8 bredvid varandra. Och då behöver man inte ha i6 installerad. Tror du att har den här renderings i molnet?
Jag vågar inte svara på det. Men de visade ju faktiskt de tjänsterna.
Ja, precis.
Jag tror inte han hade Safari installerat exempelvis.
Nej, precis. Utan det, han använder då slår den mot molntjänsten som renderar den åt den. Det är rätt häftigt.
Mm. Väldigt häftigt. Nummer 4 då, Johan.
Web services, eller webbtjänster. Det här är naturligtvis ett ämne som jag tycker är otroligt intressant. Jag har hållit på med VCF nu sen det hette Indigo, vilket har blivit några år. Det är en fortsättning på det som vi pratade om alldeles nyss, att webben inte bara har ett gränssnitt som är ett användargränssnitt, utan också ett gränssnitt som är applikationer som kopplas till applikationer, eller integrationslösningar, business to business, business to consumer. Och det som tas upp här då, det är vilka API vi ska välja att titta på, eftersom det finns så många olika versioner. REST är ju den här råa som vi nämndes alldeles nyss då, egentligen, där man har väldigt enkla HTTP GET och POST och PUT anrop egentligen för att få tillbaka en XML-sträng som man sedan kan behandla hur man vill. SOAP är ett alternativ som är lite mer tight kopplat, även fast det finns löst kopplade delar i det också, för att just göra kanske sessioner som kan hantera strömmar på ett annorlunda sätt än vad REST gör egentligen. Så att det är olika typer av API, olika typer av serialiseringsformer som XML och JSON också som är intressant här. Det som jag tycker är jättepositivt här, det är att Microsoft har ju redan valt att exponera de flesta av våra tjänster med både REST och SOAP API-er, speciellt i Azure. Så vilket du vill använda dig av är det du är bekväm med. Och vad man också då kan titta på, det är att om du är en .NET-utvecklare då, så finns det egentligen bara ett sätt att använda de här olika API-erna, och det är via VCF, Windows Communication Foundation.
Om man inte skriver själv alltihopa.
Absolut, helt rätt. Och det är någonting som jag återigen ska försöka förtydliga här då, att våran framtid för webbtjänster är inte ASMX, vilket var då det som introducerades i .NET från början och som, jag ska inte säga, har lagts ner, men som inte alls har lika stor betoning idag. Utan framtiden är ju VCF, och även våra REST API-er baserar sig på VCF. ADO.NET Data Services baserar sig på VCF.
Mm. Ska också tillägga en som har blivit min favorit på sistone, det är ju VCF REST Starter Kit.
Just det.
Fantastiskt bra tillägg till VCF, där man kan säga att man får en preview till sånt som kommer byggas in i VCF i .NET 4.
Mm. Och vad hjälper den med då?
Den hjälper till redan i .NET Framework 3.5 Service Pack 1 var det, så kommer den här web development-modellen till VCF som gör det betydligt enklare att skapa restbaserade tjänster. Alltså allting de har gjort är ju lagt till funktionalitet ovanpå VCF. Så att det här kunde man göra själv tidigare, men det krävdes lite mera kod.
För jag bara fråga, kunde den då simulera de URL:erna och bygga egna dynamiska URL?
Yes. Mm. Så det där bygger man upp med mallar för hur de här URL:erna ska se ut. Men med REST Starter Kit så blir det där ännu enklare. Så att i princip så är det några attribut och så kör man. Mm. Och det är otroligt trivsamt att använda. Mm.
Använder man REST Starter Kit då för att exponera egentligen webbtjänster? Det är där den är till för. Den är inte till för att göra HTML-sidor.
Nej, precis.
Och inte som MVC.
Typexemplet är att du vill kunna göra put, get, delete på en URL och stoppa dit saker. Du vill kunna returnera XML utifrån en GET-begäran, eller som i mitt fall som jag satt med häromdagen, att jag vill posta data. Jag kommer ta emot data från ett externt system i form av en post. Mm. Och så vill jag ta emot det med en VCF-tjänst. Så istället för att behöva bygga en ASPX-sida som tar emot det där och sen så liksom använda mig av den. Jag vill ha en tjänst. Jag vill kunna utnyttja VCFs andra fördelar i form av tracing och så vidare, säkerhet och sånt. Så kan jag nu göra som en VCF-tjänst. Superenkelt.
Mm. Nej, det är helt sant.
Och det som författaren menar i alla fall med punkt 4 är ju att man ska inte välja en, utan man ska alltså välja det som passar bäst, beror på vad man gör. Och det är ju intressant då. Det...
Absolut. Och igen, vi gör det med en gemensam programmeringsmodell som är VCF. Vilket är jättebra för oss. Och samma sak när vi tittar vidare med .NET Services och Geneva för identitet och sånt där. Allting baserar sig på VCF. Så det lär man sig VCF som .NET-utvecklare. Så det, jag skulle säga att det är en kompetens som alla .NET-utvecklare måste ha framöver. Måste kunna VCF. Tröskeln är lite stor om du jämför med ASMX. Men du har tillbaka det så oerhört mycket när du har väl kommit över den tröskeln.
Bra. Mm. Nu svarvar vi ner tröskeln och kör vidare. Mm. Nummer 5, soft skills. Det är lite intressant, va?
Mm. Absolut.
Jag tycker det är jätteintressant, för det handlar ju egentligen om det här gapet mellan oss på utvecklingsavdelningen och verksamheten. Att vi måste kanske bli lite mer sociala, vi måste kanske våga eller sitta med i möten, förstå verksamheten tydligt, att vi bara inte kan sitta framför vår dator och koda i C#, utan vi faktiskt måste ut mer och lyssna och vara egentligen mer närmare användaren än vad vi ibland har varit. Och jag tycker det här är självklart. Så visst, jag tycker det är bra. Men ibland har ju vi den här nördstämpeln vi utvecklat. Vi kan knappt säga treordsmeningar och vara snälla och artiga och luktar bara illa. Så att det finns ju en form av nördstämpel och kanske finns lite sanning i det på något sätt.
Med risk för att kliva utanför min bekvämlighetszon här. Så det här är ju en typisk sådan roll som har varit projektledaren på något sätt i projekt tidigare. Men jag tror precis som de skriver här att det här är en roll som måste plockas ner och bredda den delen för att fler ska kunna hantera dialogen direkt med kund, för att visa ett större helhetsengagemang också. Och om jag får vara ännu mer elak här, så tror jag att det här är en ganska så kvinnlig sida. Alltså många projektledare som vi har träffat i våra har ju varit, många projektledare är tjejer, har vi, tycker jag har märkt i alla fall när vi har träffat. Medan utvecklare har varit killar. Det generaliserar jag kanske lite väl mycket här också. Kanske också lite ful i munnen om jag säger så. Men jag tror att det här är någonting som kommer potentiellt kunna förändra det också, det beteendet. Jag säger inte att det kommer komma fler projektledare som är killar, utan jag säger mer att det här är någonting som gör att även projektledare som idag är tjejer kan också faktiskt titta på att ta till sig mer av koden. För de kan redan soft skills. Vad de också behöver bygga upp eventuellt då för att kunna vidareutveckla, om man tar det här som ett perspektiv, är att också bli kanske djupare i koden. Jag tror att det handlar om att bredda sig.
Och det hör ju ihop då, vi kommer prata senare om agila metoder, väldigt viktigt med kundfeedback, interaktionsdesign, alltså att vara närmare kunden, förstå kunden och kunden tänker och sånt, så att det hör ju verkligen ihop de här bitarna, och det är väl bra det. Mm. Men nästa punkt, nummer 6, är en punkt jag inte riktigt förstår. Varför ska vi lära oss ett dynamiskt eller ett funktionellt orienterat programmeringsspråk?
Jag vill återigen höja perspektivet här och så att egentligen så borde det stå att man ska kunna flera DSL-er. Det kommer lite domän också senare. Men du behöver kunna flera språk för att lösa specifika problem. Det är tillbaka till det vi pratade om då, det Java eller PHP förut också. Därför att språken idag växer ju fortfarande väldigt mycket. C# och Java och VB och alla de här egentligen. Men att försöka få in allt som händer på marknaden i ett och samma språk, det är inte så bra egentligen. Därför att det gör att språket blir för generellt och kanske inte kommer kunna lösa alla saker i bästa sätt. Det här märker vi också av exempelvis i vissa sårbarheter som finns med att göra virtuella maskiner som runtime och operativsystem. Det är att du måste hitta någon sorts minsta gemensamma nämnare som åtminstone stämmer överens med det här. Och det gör att du kan inte vrida ut kanske bästa prestandan och allt som finns. Så därför tror jag väldigt mycket på det här att kunna lära sig flera språk. Och att lära sig dynamiska språk har ju en viss fördel i det när man inte har någon typ säkerhet, om vi säger så, i utvecklingen, utan det sker istället sedan då i komplettering eller exekvering. Funktionella språk är någonting som jag verkligen börjat gilla mer och mer här nu när vi tittar på F# exempelvis, som också blir ett riktigt språk i Visual Studio 2010. Och jag säger riktigt språk, ett språk som alltså installeras på exakt samma grunder som C# och VB och C++. Och ju mer och mer jag tittar på F# så ser jag att det här kommer ha jättestor påverkan hur vi bygger applikationer framöver. Men det som är intressantast med F# tycker jag, det är att F# lämpar sig inte idag jättebra, ska jag säga, till att bygga kompletta lösningar. Utan F# är lite som hur vi pratade på DNA, eller med, när vi tittar på VB6 och C++ förut, så var det VB6 som man byggde gränssnittet i. Man byggde C++-komponenter och sen så byggde man COM, så kunde man kommunicera däremellan. Så man gränssnittet var ju VB och prestandan var ju C++. Nu ser vi egentligen samma trend igen i viss mån då. där man bygger gränssnittet i det statiskt kompilerade språk som vi idag kan, objektorienterade C-sharp eller VB i det här fallet. Eller, ja. Och sedan så gör man vissa moduler i F-sharp som då är anpassade för att göra precis det de är bäst på. F-sharp lämpar sig väldigt väl för matematiska simuleringar, beräkningar, parallella saker, i och med att F-sharp i definitionen är icke-mutable, alltså den delar inga tillstånd och man tilldelar egentligen inga variabler utan något sånt. Utan det är väldigt prestanda, väldigt kraftfullt och väldigt resurssnålt. Det finns en jättebra presentation som jag tittade på här i helgen utav Luca Bolognese från PDC, där han visar just, han byggde just en riktig applikation med F-sharp på det sätt som han skulle gjort med F-sharp, men han konsumerade den funktionen, applikationen, ifrån ett C-sharp-gränssnitt, eller egentligen en konsolapplikation i C-sharp. Och den gick på parallella system, alltså med flera trådar och kärnor och allt det där. Och det var oerhört upplyftande att se den, hur applikationen blev. Det var väldigt tydligt också.
Men jag kan tänka mig ändå lite motståndare till det här. Det är ju oerhört många språk vi måste lära oss. När jag jobbade på 80-talet, då behövde man bara kunna ungefär ett språk. Nu ska vi prata, vi ska göra SAML. Vi ska kunna CSS, vi ska kunna HTML, vi ska kunna JavaScript, vi ska kunna C#, vi ska kunna VB, vi ska kunna F#. Alltså.
Jag tror ändå att de som kommer hålla på mycket på riktigt med F#, det kommer vara lite specialiserade roller eller lite speciella projekt där man kommer att verkligen köra på det i produktion. Och det kommer vara just som du säger i till exempel matematiska beräkningar, man vill ha hög grad av parallellism och alltså den typen utav system, och då kommer det nog vara, jag tror ändå att de som kommer dagligdags syssla med det kommer vara lite specialiserade utvecklare faktiskt.
Jag köper det, och jag köper även ett annat argument i den här artikeln är ju att Link är ju en DSL, ett domänspecifikt språk för att göra frågor mot data, liksom vektorer av data eller samlingar av data. Och att vara riktigt, jag märker ju själv, jag har hållit på med Link flera år nu känns det som, men jag är fortfarande nybörjare när man tittar på vilka möjligheter som finns i C-sharp eller i VB. Mm. Och det är samma sak här, jag tror att de som bygger dalen eller de som bygger dataskiktet, det är de som kommer vara bäst på Link. Mm. Man kan inte förvänta sig att alla ska vara bäst på det. Så det är också en kompetens som jag tror kommer vara väldigt viktig.
Det som artikelförfattaren nämner här, det är ju också genom att man kan flera språk så får man en annan horisont. Annars blir det ju väldigt lätt den här som vi säger, kan man bara, har man en hammare så allting, en spik eller vad säger man va? Mm. Och det är väl det att motverka det lite och få ett bredare perspektiv på hur man kan lösa saker.
Mm. Ted Neward skrev en jättebra artikel i, återigen, senaste MSN Magazine. Ted Neward är ju en känd person inom olika språkdebatten egentligen. Han är duktig på både Java, C-sharp och F-sharp och många olika språk egentligen. Och tycker att varje språk har sin styrka liksom. Men han skrev just om hur han efter att ha använt F-sharp blivit en bättre C-sharp-utvecklare. Och hur han då fick lov att påverka sina F-sharp-kunskaper för att kunna använda C-sharp på rätt sätt och vrida vända. Så att det är precis helt rätt. Du blir bättre av att lära dig flera sätt att tänka.
Nummer 7. Ska vi hinna med alla? Vi har hållit på nästan en timme nu. Nej, en halvtimme. Nummer 7. Agila metoder.
Ja, det känns ju nästan som att man sparkar in öppna dörrar överallt nu om man pratar agila metoder. Det är någonting som verkligen har slagit. Och jag tror att problemet som jag ser lite grann, det är väl att ibland känns det nästan som att man klistrar på labeln agile lite grann som, jo då, vi arbetar agilt, jo för 17. Och så, men var det så stor skillnad från verkligen handen på hjärtat hur ni arbetade förut?
Vi träffas morgon och fika liksom.
Ja, så att risken finns väl att det blir lite urvattnat. Du kan ju inte hitta en konsult idag som ställer sig upp och säger att de inte arbetar agilt. Nej. Men vad betyder det egentligen på riktigt? Vad har de förändrat?
Det har väl varit en del kritik också mot agila arbetssätt från sådana som inte har jobbat agilt, som jag förstår det. Att de inte har anammat metoderna på rätt sätt egentligen, eller på det som har blivit rekommenderat. Och sedan har de dragit slutsatsen att nej, men det här fungerar inte för oss. Mm. Exempelvis TDD har också fått någon sån som fått stryk då, därför att de inte använder TDD fullt ett som är avsett till. Och så förkastar de TDD som, nej, men det hjälpte inte oss någonting.
En kund till mig förra veckan sa något väldigt bra. Han sa att man kan inte ersätta lathet med agila metoder. Alltså, ibland kan det säga att vad skönt, agila metoder, då slipper vi hålla på att skriva dokumentation. Alltså det är en lathet, det är för att det är så smidigt, och kan vi göra det vi tycker är kul. Att det är ju inte agila metoder, det är ju bara lathet. Det är ett stort jobb att jobba med agila metoder. Man måste jobba med så, det är inte bara det här scrum och stå upp i 15 minuter, utan det är ju verkligen att jobba testdrivet så att man inte ska behöva titta tillbaka när man gör ny funktionalitet. Det är att kunna leverera snabbt via automatiska byggen och automatiska tester och allting sånt. Det är ett jobb, det är ett testjobb.
Visst har Microsoft en bra story här, Dag? Du som har varit ute och pratat en del på de här konferenserna.
Ja, jag menar det då.
Förlåt, med våra verktyg. Vi har en bra story med våra verktyg att passa och koppla sig in i agila metoder.
Ja, alltså det finns ingenting som hämmar det agila genom att använda verktyg. Vissa tycker ju, extrema agilitister, de säger så här, ja men man behöver bara en penna. Det är det enda verktyg jag behöver för att vara agil. Eller en whiteboard. Då kan jag kontra med, ja, behöver du någon kompilator?
Ja.
Och så. Men alltså det är helt klart att det är väldigt många som jobbar med de agila metoderna och får hjälp av våra verktyg, och det är jättespännande att se vad som händer där. Det var du, Robert, som hörde talas bland annat om hur de jobbar med Surface och agila metoder.
Var det jag?
Eller var det Anders? Nej, han pratade om att de simulerar så whiteboarden på Surfacen med post-it-lappar och så, så man kunde dra dem och på det sättet jobba med ett nytt användargränssnitt. Men i botten var det, vad jag förstår, Team Foundation Server.
Jag pratade också på TechDays om att SDL, Security Development Lifecycle, som är våran process för att bygga säkra applikationer, säkrare applikationer skulle jag kanske säga, också nu håller på att anpassas mot agila metoder, att passa exempelvis in i Scrum och korta sprintar och sånt där, vilket den egentligen ursprungligen inte alls har lämpat sig för, eftersom den har varit en väldigt baserad eller vattenfallsbaserad modell i det avseendet. Men det är också någonting som jag tycker är spännande att se hur man kan förbättra kvaliteten även där.
Bra, nu, vi har två kvar, nej tre kvar, jag måste ju lära mig att räkna också. Fast vi har ju så dåliga mattekunskaper nu för tiden, har jag hört på radion, så det är inte så viktigt. Domain knowledge. Domänkunskap. Johan, du ville prata om det, tror jag.
Ja och nej, tror jag. Det här är inte absolut min styrka, men jag tycker det här passar ganska bra tillbaka med soft skills också. Vi behöver alltså utvecklare som är duktiga på den verksamhet som man just nu utvecklar i. Vi behöver förstå sig på banker och finans, om det är där vi är och jobbar, och inte bara vara duktiga på koden, skriva koden. Vi behöver förstå vad för skillnad på kredit och debet och olika typer av kunder, exempelvis fakturor och påminnelser och sånt där. Egentligen kunna anpassa sina applikationer baserat på de utmaningar som finns. Och kunna ta dialogen, tror jag också då, med beslutsfattare som lever i den här verkligheten varje dag. Och där har vi ju inte riktigt som utvecklare kanske agerat på det sättet tidigare, utan vi har ju skapat vår egen objektstruktur efter hur vi har passat oss för applikationen. Nu försöker man alltså höja perspektiv och istället titta på domänen. Och jag tycker det är klart.
Vi diskuterar det i det som kommer efter det med Jimmy Nilsson. Att inte för snabbt gå ner på teknologier och lösningar, utan först lära sig problemområdet. Och vara väldigt försiktig med att liksom börja hugga i sten hur databasstrukturen ska se ut, eller till och med hur objektstrukturen ska se ut om man jobbar domändrivet. Att våga vara kvar i problemet längre. Och förstå.
Mycket av det här handlar ju om att ändra beteenden, märker man ju ganska snabbt. Att inte direkt man får problem, titta på kodfönstret, öppna Visual Studio och börja hacka. Liksom, utan faktiskt kanske då ännu mer, som du säger, sitta kvar i dialogen, ställa motfrågor och kanske förtydliga problemet. Jag tycker det låter väldigt relevant, och samtidigt kopplat tillbaka till agila metoder, när man kan alltså få en kontinuerlig återkoppling också. Är vi på väg åt rätt håll? Har jag förstått dig rätt nu? Menar du att när du säger så menar du det här?
Och så som utvecklare eller ansvarig arkitekt, försöka att låta bli att få alla problem att se ut som spikar också. Mm. Bara därför att man har en jäkligt cool ny hammare som man gärna vill banka med. Mm. För det är en fälla som jag personligen vet att jag har gått i ett par gånger. Att man vill så gärna kunna passa in den där häftiga nya tekniken. Som...
Finns det något problem som passar den här tekniken?
Och det är ju ett klassiskt misstag skulle jag vilja säga.
Det här är också någonting som jag tror talar emot outsourcing och offshoring. Alltså att kunna skyffla kodskapandet till, ja, både jag och nej kanske.
Ja, framförallt någonting som man måste lösa i den typen av projekt och som ofta är ganska svårt.
För där tror jag det spricker i många fall idag.
Absolut.
Man skyfflar iväg en kravspes till ett annat land eller till något annat företag och så bara får man tillbaka kod som märker att ja, det löser faktiskt precis det som jag skrivit, men det var inte alls det jag ville ha här. Tänk om jag hade haft någon som kunde kommunicera tillbaka till mig, som hade en förståelse för vad egentligen jag ville här. För jag kanske själv som kravställare är dålig på att förklara. Mm. Men tänk om någon hade kunnat suttit där med förståelse av det som de ska skriva och det som också, vilken boost, vilken produktivitet det skulle uppstå här. Klart intressant.
Development hygien. Det börjar lukta lite.
Det här är ju din hemmarknad, Dag.
Ja, just det, det är det. Ja, alltså,
det finns tillbaka.
Ja, det är helt otroligt egentligen vad... när jag började utveckla, då var det ju verkligen att man hade inte... Alltså, hur man jobbade med sin kod. Man hade inte versionshantering, man hade ingen ordning och reda på någonting. Och nu under de här senaste 10-tal åren har det ju dykt upp fler och fler saker som har gjort att man... Att man helt enkelt gör bättre kod, att man får mer hjälp med det. Och artikelförfattaren pratar om att vi kan inte längre ha code cowboy, säger han, som har sin kod på en USB-sticka och är helt otillgänglig. När jag började på att jobba på mitten 80-talet, då hade vi en kille på jobbet som hette Teflonmannen. Ja. Och ingenting fastnade på honom, ingen kritik, ingenting. Okej, det finns några genier som ibland behövs, men... Det här handlar ju om ett team, att jobba ihop och jobba med bättre verktyg. Jag tänker exempel bara den här, om vi tar utvecklarhygienen med när man skriver kod, man checkar ut en kod, ska lägga till någonting. Den här tanken att göra koden lite bättre innan man checkar in den. Mm. Det är ju vad jag förstår hygien, att jobba på det sättet. Det är inte så många som tänker på det, utan ja, jag gör min grej. Jag kanske till och med bara gör den gamla koden blir bara, vad heter det nu, kommentarer då, så att den är kvar. Och
framförallt så har man inte stödet av enhetstester, så är man livrädd för att röra någonting. Då tar man ju sönder något, det är ju givet. Så att ett första steg är ju att ha bra testtäckning. För det är då man vågar göra sådana saker som att ändra på befintlig kod. Inte därför att man kanske måste, utan därför att man kanske kan göra det snyggare. Mm.
Men jag tycker det är känslan just att vara stolt över det man skriver. Att kunna till och med visa upp det. Att känna att man är som en författare. Man är lite Björn Ranelid på något sätt när man skriver den här koden.
Ja, men att skriva kod som faktiskt någon annan ska läsa. Den tycker jag, den tilltalar mig rätt mycket faktiskt. Skriv inte kod som datorn ska förstå, utan skriv kod som någon annan som läser koden också kan förstå. Då har du en större möjlighet antagligen att den här faktiskt kommer underhållas på ett bra sätt. Och antagligen någon annan kommer kunna se att du hade kunnat skriva det här lite bättre. Liksom. Men fortfarande göra det på rätt sätt.
Så det är väl att bli mer medveten om det. Att jobba med verktyg, jobba med processer som helt enkelt... Egentligen är bara hygienfaktorer. Alltså det är bara någonting man gör, som att tvätta sig varje morgon. Att det är någonting som är nya rutiner helt enkelt i livet. Borsta tänderna, checka in kod.
Ja, men lite också transparens tror jag i projektet. Om du tar det här med buggrapportering, felhantering, checka in, checka ut och... Alltså att det blir väldigt tydligt var vi ligger till i projektet just nu och vad man ska fokusera på tror jag också är bra. Det är också hygienfaktorer. Var ska jag lägga min tid på just nu? Om det är så att vi har mycket buggar, då kanske det inte är ny funktionalitet där det jag ska lägga min absolut viktigaste tid på, utan då är det bättre att kanske lagra lite buggar. Så att man får den tydligheten i hela projektstrukturen.
TFS är ju bra där. Man kan se också när det börjar hända extremt mycket saker, förändringar i koden precis innan en sprint ska vara slut och sådär. Det är kanske ett tecken på att man kanske börjar kolla upp vad...
Fulkoda.
Ja, och sådär. Så att,
om man inte gör extrem refactoring kanske.
Ja, kanske det är... Det är lite lustigt. Jag träffade ett företag som utvecklar både Silverlight och VPF-produkter häromdagen. Och de sa att är det en sak vi inte kan klara oss utan så är det TFS. Mm. De är 3 stycken.
Mm. Spännande.
Ja. Mm. Och de sa det, ja, fler än en. Det är omöjligt. Då måste man ha någon slags system för att hantera det där. Och för deras del, de hade valt TFS och var supernöjda.
Styrkan med TFS är att den är så omfattande. Det är inte bara källkodshanteringen. Det är just den här buggrapporteringen och de delarna också. Det är därför det går så bra för Team Foundation Server också, såklart.
Mm.
Jag tyckte jag läste en otroligt intressant lista när jag förberedde mig återigen för TechDates SDL-presentationen. Där de tittade på vilken kod som skulle granskas. Alltså vilken typ av kod ska man lägga extra tid på att granska i en security review. Och den det var listad med säkert 20 stycken olika kategorier av kod då egentligen. Och förhållandet också till 20 kategorier av kod som man inte behöver granska lika mycket. Och toppexempel är att ju äldre koden är, desto enklare är det att den innehåller fel. Eller desto säkrare kan det vara på att den innehåller fel, för det är ingen som har tittat på den sedan tidigare. Och sådana här nivåer fanns det egentligen vad man bör kika på. Och det fanns massor av saker som också har med de här hygienfaktorerna att göra där. Historiken av utvecklare, om du har en utvecklare som är väldigt duktig på att skriva kod och en annan utvecklare som är mindre duktig, vem ska du då analysera mest och sånt där. Men många sådana här hygienfaktorer som man kan lära sig bara från säkerhetsperspektivet, men som man kan ta till sig så otroligt mycket av när man försöker höja kvaliteten, för det är det handlar om.
Sista 10, mobile development.
Ja, det är väl ingen förvåning att det går oerhört snabbt på mobilmarknaden just nu.
Och det blir mer, jag tycker också att det blir mer, man säger, vad är mobilt egentligen idag? Absolut. Är netbook mobil eller, alltså det suddas ju ut.
Ja, alltså jag är lite sugen på att köpa netbook just nu då, och noterar ju att nästan alla modeller som du kan köpa då, kan du köpa för ett billigt pris med, ja, utan 3G-modem. Eller dyrt pris med inbyggt 3G-modem. Vilket gör att det är en stor mobiltelefon. Liksom, fast med en riktig dator som du kan koppla upp det till. Och samma sak som man också var medveten om. Det är att mobilutveckling idag har ju blivit både enklare och svårare än vad det tidigare. Vi har ju betydligt fler plattformar då att fokusera på. Med Apple, med Android, med Windows Mobile, native utveckling och sådana saker också.
Och mobil webbutveckling.
Just det, precis. Mm. Och samtidigt som det har blivit enklare där abstraktionsnivåerna har höjts och ramverken är tydligare och enklare att arbeta sig av. Verktygen är kraftfullare, emulatorerna är bättre, kan emulera mer features i unika enheter och sånt där. Men det är en absolut intressant kategori av utveckling. Och den faktiskt skiljer sig lite också ibland från många andra typer av utveckling, just därför att klienten är så liten.
Men jag vill nog säga emot det där. Jag tänker att är det inte så att vi, alltså att mobilutveckling håller på och att det inte är speciellt, utan vi ska tänka på hur kan vi skriva occasionally connected clients, helt enkelt. Hur kan vi, varför skillnad egentligen på en webbklient som finns där vi har en tråd in till internet och en 3G klient. Alltså jag tycker att det snarare, jag vet inte om jag håller med om den här riktigt.
Nej, men jag tror att du ser det från vårat perspektiv när vi pratar software plus services. För då är occasionally connected client väldigt naturligt. Att vi har mjukvara som kör i molnet, vi har mjukvara som kör lokalt på klienten och sen så kopplar de här upp sig ibland emot varandra och synkar, kan man säga. Det är inte definitionen av det, men det är ett vanligt scenario. Men när man bygger SaaS, alltså software as a service-lösningar, så lägger man nästan all logik i servern och så renderar man via HTML. Och då får du ju inte riktigt samma del på klientsidan. Då är inte klientsidan riktigt den delen. Då gör du egentligen inte en specifik klientapplikation på mobiltelefonen. Utan istället så måste du anpassa renderingen egentligen på serversidan för väldigt många olika typer av enheter. Oftast.
Men det jag menar är att det, nu i framtiden så är inte att man behöver bry sig om att det är en mobil enhet, för webbläsarna i enheterna är så pass bra. Så bygger man applikation från början så pass bra så kan den anpassa sig.
Ja. Alltså. Jag skulle nog vilja säga att vi är inte riktigt där än.
Okej.
Okay. I alla fall inte baserat på...
Men jag är långt i framtiden.
Ja, du är långt i framtiden. Ja, förlåt. Excuse me.
Vad skönt.
Nej, men alltså baserat på och egentligen mobilt webbanvändande som jag själv håller på med i olika typer av webbläsare, Internet Explorer, Opera och så vidare. Så att det är många sajter som inte funkar i en mobil webbläsare, även om de är XHTML och liksom...
Men ni kan väl åtminstone vara med på att det går åt det hållet?
Mm. Jo, absolut. Ja. Men jag tror fortfarande att man måste, om man håller på med mobil webbutveckling, så ska man ta hänsyn till formfaktorer och jag skulle nog våga påstå att olika rendering för, åtminstone för vanlig webbläsare och för allt annat, alltså mobila enheter, är nog att föredra eller att ha separata
sidor. Här är ju någonting som jag då personligen tycker har varit en av de kanske primära framgångsfaktorerna för Apple med iPhonen, det är att det är ett gränssnitt. Det är en enhet. Den ser likadan ut i alla enheter som du bygger för iPhone. Medan Windows Mobile har åtminstone 2, kanske faktiskt 3 stycken olika typer av UIs. Du har en som är en 240x320 punkter. Du har en som är 160x120 tror jag den är. Det är en smartphone.
Mm. Med och utan tryckkänslig skärm.
Med, precis, med, du ska använda pinnen ibland, du ska inte använda pinnen. Du har kvadratiska renderingar också, vissa enheter. Har ju alltså en kvadrat med 240x240 tror jag. Så du måste anpassa ditt gränssnitt på väldigt många enheter. Det här är en utmaning naturligtvis för en utvecklare att inte bara göra ett gränssnitt utan kanske flera. Så jag tror att det är någonting som vi kommer lära oss väldigt mycket av resan framöver här. Det som jag också ser som en lite av en kanske en trend på mobilsidan, det är att det byggs väldigt mycket konsumentapplikationer. Det är mycket spel, små lösningar som löser bara en specifik sak. Hitta en kompis eller beställ en pizza eller spela den här lilla Pac-Man-klonen eller liknande. Jag längtar verkligen för att få se den här riktiga end-till-end liksom, som följer hela vägen min information, om man ska kalla det för det. Då. Jag tycker Live Mesh är exempelvis en sån som kommer kunna möjliggöra mycket av sådana saker när den öppnas upp igen då, för er som inte redan är på beta-programmet.
Plus positioneringstjänster kommer växa otroligt. Alltså att sy ihop applikationer med positioneringsmöjligheterna i telefonen. Det är någonting som det håller på att explodera också. Mm.
Bra. Nu måste vi faktiskt avbryta så inte våra lyssnare inte kan producera någon spännande kod.
Nu är det spännande börjar.
Ja, men jag tänkte bara sammanfatta de här 10 om ni inte kommer ihåg dem själva. Först, lär dig en av de stora 3. .NET eller Java eller PHP. Titta på Rich Action Internet Applications. Nummer 3, Web Development. Nummer 4, Web Services. Nummer 5, Soft Skills. Nummer 6, lär dig en dynamisk eller funktionellt programmeringsspråk. Nummer 7, titta på agila metoder. Nummer 8,
domänkompetens.
domänkompetens eller verksamhetskompetens kanske man ska säga. Nummer 9, development hygien. Och nummer 10, mobilutveckling.
Och så vill vara med nummer 11 också.
Som jag tror jag vill vara med 12 också faktiskt.
Var tum om interaktionsdesign. Och i alla fall vara medveten om dina begränsningar och ta in en riktig interaktionsdesign när det behövs.
Jag tror att Micke Durell skulle ha lagt in också en tydlig koppling till verksamheten i form av drift och administration. Ja. Så
jag tror
vi kan nog fortsätta den här listan.
Ja, vi får
säkerhet tycker jag också borde vara med här. Vi är 13.
Ja, vi måste nog avbryta här, men tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Nu kommer vi strax att gå över till min intervju med Jimmy Nilsson. Jimmy som många av er känner som en väldigt duktig presentatör här i Sverige och internationellt. Har också skrivit ett par böcker. Pratar mycket om OR-mapper och om domänmodeller och vi pratar om clouden, molnet och allt möjligt, så lyssna gärna på dem. Men innan dess, om ni vill komma i kontakt med oss, så är min e-mail dagk@microsoft.com och min Twitter-adress är buzzfrog.
Jag kan nå oss på johan.lindfors@microsoft.com eller Twitter Johan Lindfors.
Robert.folkesson@microsoft.com eller rfolkes som råkar vara mitt interna alias här på Microsoft, som också är mitt Twitter-alias.
Och nu över till Jimmy. Ha det så bra. Vi hörs senare. Med mig har jag Jimmy Nilsson, som säkert många av er vet genom bland annat hans två böcker, och att han är ju så väldigt uppskattad föreläsare. Men Jimmy, för de som två som inte vet, kan väl du förklara eller berätta vem du är först?
Ja, Jimmy Nilsson, som sagt, jag har hållit på med utveckling i lite drygt 20 år, och sista 2,5 åren så jobbar jag i ett företag som heter Factor 10 ihop med några andra konsulter i Sverige och Sydafrika har vi kontor.
Varför var det just Sydafrika?
Ja, det är nog för att vi hittade en person där som vi tyckte passade perfekt och han blev sugen på att jobba med oss. Och ja, vi följer folket, eller vad man säger. Det funkar bättre att säga det på engelska, tror jag.
Och vad är det du jobbar med mer konkret nu för tiden?
Ja, vi har tre ben i företaget, och det är utveckling, och det är coaching, och det är utbildning. Så det är inom de tre områdena. Och det är allt mer utveckling, kan man väl säga, även i Factor 10. Men också en hel del coachinguppdrag och lite grann utbildningsuppdrag också.
När jag tänkte på det, Jimmy, vi har ju träffats lite då och då, vi har hållit på lite mer ibland ihop, och ibland har vi inte hört varandra på något år eller så. Men jag tänker på den här vägen, du och jag börjar ju bli så gamla nu, så vi har ju liksom utvecklats och börjat se hur kunde jag jobba så och sånt där. Men i alla fall, jag tänkte vi kunde reflektera över det. Och det jag tänker på, när jag träffade dig första gången, då hade du precis släppt den här första boken om hur man egentligen bygger riktiga applikationer i .NET. Det var ju vid den tiden där det inte liksom fanns någonting. Och din bok fyllde ju upp ett jättemegahål, upplevde jag det som. Och då höll du ju på mycket med också massor med lager, och det var inne i SQL Server, och det var skriva stored procedures. Och så några år senare kom du med en bok som var lite annorlunda, handlade mer om designdriven utveckling, om patterns. Jag vet att du alltid har varit intresserad av patterns och sådär. Och nu har det gått några år sedan dess. Hur ser du på din väg, och hur ser du på den här resan du har gjort?
Jag vet inte, du kanske har läst, jag skrev en artikel här om dagen. Jag misstänker nästan att du har kikat på den.
Nej, jag har faktiskt inte det.
Okej, för det låter nästan som den artikeln.
Okej.
För jag skrev en artikel som handlar just om, för några år sedan så tyckte jag det var väldigt bra med väldigt mycket lager för säkerhets skull och så vidare. Man vet aldrig, och nu för tiden tycker jag precis tvärtom. Man stoppar inte in någonting som inte man vet. Det är bara en gissning som kommer att skada en liksom.
För det är väl någon som har sagt, apropå lager och sånt, och vi pratar om design patterns, att det är lättare att lägga till ett lager än att ta bort ett lager.
Ja, okej. Det vet inte vem som har sagt, men det tror jag absolut. Visst.
Men vad innebär den resan när det gäller typ, för det handlar ju om arkitektur in i en applikation och så. Varför har du kommit fram till det?
Jag tänkte på det för jag bor i Blekinge och har jobbat ganska mycket här, och genom åren så jag tyckte det är ju skräp att det är så ont om kunder här, med, och samtidigt som jag har gillat att jobba ganska mycket nära hemmet och sådär. Men det har fått den fördelen att jag har liksom underhållit mina gamla applikationer i 15 år och sådär. Så jag har sett, vad var det för några beslut som kanske inte visade sig vara så himla bra 10 år senare.
Och du tycker att just skiktet att ha väldigt... För att man kan säga att, jag kommer inte ihåg din första bok, men den är rätt extrem. Det gäller till och med att ha flera skikt in i stored procedures, va? Eller hur?
Ja. Ja, det var väl en extrem. Åt ett håll, i sig, jag har nog sett jag höll på att säga värre kanske inte, men jag tror ganska många tyckte det var ganska poppis med mycket lager och sådär, och man ska skikta ut ansvar, och nu låter det som att jag skyller ifrån mig, men
Ja, men alltså, så reflekterar vi. För att, hur tänker du idag då? Om du säger där då, då kanske du hade 5-6 lager. Om vi tar en vanlig, om vi säger en vanlig, vi tar mer en fet klient, för jag tycker det är lite lättare att prata om. Hur tänker du då rent, om vi säger arkitekturmässigt, med lager idag?
Nej, nu för tiden utgår jag väldigt mycket från att försöka samla ihop regler och intressant beteende i domänmodell. Och det har väl i sig gjort i flera år, men är nog kvar där ganska mycket, ganska hög utsträckning.
Och sen använder du en OR-mapp för att persistera den här domänmodellen?
Ja, det är ganska vanligt. Det måste inte vara så, men om jag tror att jag sparar massa tid på att göra på det sättet, så väljer jag ofta den vägen, absolut. Medan om jag tittar tillbaka några år, så litade jag inte på några sådana verktyg. När då handskrev jag allting för säkerhets skull. Så jag handskrev databasschemat och kanske massa lagade procedurer, och data access-koden handskrev jag också. Och sen var tiden nästan slut innan man hade kommit till det intressanta.
Men du föll väl i den här fällan, eller ursäkta mig om jag säger det, med att du ville skapa verktyg som då genererade allt det här åt dig. Och du byggde ett eget verktyg för det. Hur går det med det verktyget? Och jag kommer inte ens ihåg riktigt vad det hette. Så jag
Jag höll på med... Det var ganska tunt på .NET-världen, åtminstone. Det är ganska länge sedan då. Vad kan det vara?
Måste vara 2003?
2002, 2003 kanske. Ja. Det var strax efter... första boken släpptes. Så började vi med det där, jag och en kompis. Hur som helst, nej, det verktyget lades ju nedlagt sedan länge. Jag tyckte jag lärde mig otroligt mycket, men när vi höll på med verktyget i fråga. I och för sig har jag nog med mig fortfarande en hel del grejer därifrån, men
och där det du skrev var en verktyg. Där du skrev var en OR-mapper helt enkelt.
Ja, egentligen hade vi nog ett enorm aptit. Så vi tyckte att ja, men en OR-mapper ska vi ju ha med i verktyget. Så det var en beståndsdel. Så var man inte det direkt. Så det var massa andra grejer också. Fast när jag tänker tillbaka på det, jag faktiskt tänkt lite på... Nu, det var kul att du nämnde det, för jag tänkt på... syftet med det här verktyget lite. Jag har inte tänkt särskilt mycket på det verktyget på sistone, men för bara någon månad sedan så slog mig att de sista 10 åren har det hänt så jättemycket egentligen. Har vi flyttat oss väldigt långt framåt från VB till exempel.
Vad menar du? Det är väl lite olika aspekter. Tänker du rent generellt eller just
i datan? Väldigt stora drag. Jag tyckte VB var liksom en sån banbrytande verktyg. Om jag är väldigt yvig nu i tankarna här, men när VB kom så liksom ändrade det förutsättningarna ganska mycket. Det var en sån riktig game changer. Men vad har vi sett för några sådana sedan dess? Jag tycker fortfarande att vi lägger otroligt mycket tid på ungefär samma saker som vi har gjort det sista decenniet. Det känns som att det vore dags för något liknande nu, för denna gång kanske det kunde vara ett verktyg som inte leder oss i någon läskig underhållsfälla, utan jag tror det går att göra ett... Jag har skojat lite med kompis och sagt att det är verkligen hög tid för ett bra VB, VB6 eller VB nu, som liksom är väldigt tillgängligt att börja med, och när man märker att aptiten växer så har man något väldigt trevligt att fortsätta på, istället för att man behöver liksom börja om och göra saker på rätt sätt.
Jättespännande det här. Jag antar att du inte har svaret på den här frågan, men vad känner du att det lutar åt? Vad är det du tror att vi ska... Vad är det du tror att eventuellt skulle komma istället då? Är det någon form av kodgenerering, eller är det någon form av... Ivar Jakobsson exempelvis, han pratar om att vi ska ha mer intelligenta agenter som hjälper oss i själva utvecklingen, för att väldigt mycket av det vi gör i utvecklingsprocessen är väldigt egentligen repetitivt och sånt, och att vi gör väldigt mycket manuellt. Eller tänker du någonting annat, något nytt språk eller...
Oh, nej, jag vet inte så nog, jag har inte tänkt otroligt mycket på det, men jag tycker vi har lärt oss en massa olika saker som ganska många människor är ganska sugna på att använda det och sådär, men just nu så sitter de liksom inte ihop. Man skulle kunna, om jag bara fortsätter spåna, skulle man kunna tänka sig att man samlar på sig en massa information till sin gemensamma modellrepresentation. Till exempel om man använder BDD så får man massa viktig information där som man behöver till sin lösning.
Förklara BDD.
Behavior Driven Development. Man ja, och eftersom du nämner Jakobsson så skissar man på sina use case eller user stories. Sen kan man beskriva olika scenarier för de user storiesen som acceptanstester i något domänexperts nära språk.
Du tänker lite så där, eftersom jag jobbar på Microsoft, så det låter lite som Oslo och lite sånt där. Är det det du bland annat tänker på, eller?
Ja, det är väl en tänkbart verktyg för att förverkliga visionen, absolut. Visst.
Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här med OR-mapper ändå, för jag tycker fortfarande det här med dataaccesslager, databaser, beskrivningar, domäner och sånt är en stor... det finns oerhört mycket saker att välja på där, tycker jag. Och jag vet att du bland annat har på något sätt varit involverad med Microsoft när det gäller entitetsramverket. Yeah. Är det så?
Ja. Yeah.
Hur, kan du berätta lite mer om det och vad det innebär?
Mitt det jag har gjort, eller?
Ja, alltså jag tänker på vilken feedback du har gett och hur samarbetet varit där och vad du tycker om just det, bland annat Microsoft håller på med Entity Framework och så.
Ja. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kan prata om det, ärligt talat. Men
det är något pågående just nu där du ger feedback och så.
Ja. Men nej, i stora drag är det väl intressant.
Okej.
Okay. Vi får väl se var det landar och så vidare, men jag tror att väldigt många väntar på vad Microsoft ska släppa så småningom med nästa Entity Framework-version. Så ja, jag har nog tänkt på det ganska mycket som att det där har varit en sån sak som har stoppat väldigt många utvecklare från att sätta igång med domändriven utveckling.
Då kan du beskriva det mer? Att det inte har funnits verktyg? Eller?
Ja, jag tycker jätteofta som jag får frågan om vi skulle väldigt gärna vilja hålla på med domändriven design, men vi vet inte vilken OR-mapper vi ska välja. Och nu har vi utvärderat det i CEO så många veckor och vi vet inte. Och jag blir alltid lika förbryllad, för jag tycker det är egentligen inte det som är det svåra.
Vad är det svåra då?
Det svåra är domändriven design. Det är ganska knixigt. Det ser väldigt enkelt ut på ytan.
Men det var det jag skulle säga. Jag trodde du sa att du skulle säga att ja, men det är hur enkelt som helst. Man har personobjektet med några attribut på och sen relaterar man till orderobjektet. Och... det är inte så enkelt.
Nej, det är inte riktigt så, dessvärre. Det är jättemycket knixigare om man vill få det till att bli bra, vilket... på något sätt är underförstått, annars kör man väl inte den vägen då. Men nej, tvärtom, alltså det är jättekrångligt att få till det och få med sig flera stycken i projektet och sådär, eller allihopa om man önskar sig det.
Så du menar att det är ungefär samma resa som man måste göra med testdriven utveckling?
Ja, det är nog kanske ändå lite tuffare, men något sånt, det får man nog räkna med. Det är ganska bra liknelse faktiskt. Det är jättemånga som tittar på någon TDDD och som tänker om att nu orkar jag inte se mer, det var det simplaste jag sett i hela mitt liv, och sen går de hem och sen tar det 7 minuter innan de kom på att det var jättesvårt ungefär. Jag vet inte om jag överdriver, men jag tror det är ganska vanligt att man kommer fram till att det här var ju inte alls så lätt som det verkade.
Nej, precis inte. Precis också som att det kanske få förundra att också börja med en ny applikation, utan man sitter med en legacy-applikation som är ett antal år där man har inte jobbat utifrån bra design pattern som gör att det är lättare att börja med testdriven utveckling och så.
Nej, men visst, det är sant. ena kollegan på Factor 10 brukar säga det, att är man en riktigt duktig utvecklare ska man hålla på med legacy-kod, för det är svårt. Och intressant och lärorikt och sådär, men börja från scratch är ganska enkelt. Åtminstone om inte man har några mål med underhållbarheten och så vidare. Men det är absolut mycket svårare att komma igång med TDD med gammal kod, men det kan vara väldigt värdefullt även i det fallet, kanske minst lika värdefullt. Okej, jösses, nu hoppar jag hej vilt här mellan...
Du, det är mitt fel. Jag hoppas att de hänger med oss och lyssnar.
Jag undrar om inte vi hade något intressant. Just det, för, bara för att följa upp det jag sa innan. Jag tror flera av de kunderna eller företagen som jag har jobbat med tror jag också håller med om att det är att de, när de har liksom bestämt sig för att göra resan efter ett tag, så säger de att jo, men det där med OA-mapparen var ju faktiskt inte någon enorm tröskel. Däremot håller vi fortfarande på att och kämpa med designen och sådär, vad gäller det mer domändrivna. Det är liksom det som tar ganska lång tid att bli varm kläderna med, och det finns så himla mycket att göra och man lär sig hela tiden och sådär.
Och det, jag tänkte just fråga det där, för att både testdriven utveckling, domändriven design och så, det har ju gått ett par generationer nu kan man säga, och vissa saker som var nästan hugget i sten har väl ändå liksom mjukats upp och man har lärt sig lite utifrån en större erfarenhet och sånt. Vad skulle du se har skett inom domändriven design i det fallet? Alltså att man, det här kanske inte var så bra som vi var väldigt övertygade om var så bra. Finns det någon form av om jag förstår, eftertänksamhet där?
Det var en bra fråga. Jag brukar ofta bli kritiserad för att jag sällan har några starka åsikter, vilket irriterar folk kopiöst. Berätta nu vad som är rätt, brukar de säga.
Och jag märker. Och då får man säga det första, berätta vad det är för omständighet jag ska svara.
Nej, jag tror snarare, det jag kommer på bums när du ställer frågan nu, är snarare sånt som jag inte förstod nyttorna och så vidare för några år sedan, som jag tycker har kommit krypande och som blir mer och mer påtagligt över åren. Det är kanske mer det snarare än att vad trodde jag var skrivet i sten för några år sedan som jag ångrat mig. Det kommer jag faktiskt inte på just nu. Det är säkert massa grejer. Jag har bara ett så himla dåligt minne, så jag glömmer bort alla saker.
Det är bra att vara glömsk ibland.
Ja, det är faktiskt... Ja.
Men om jag får börja den här änden då, om du skulle ha ett helt vitt papper framför, du skulle bygga ett, ska vi säga ett, vi säger att vi ska skriva, nu ska jag försöka vara lite mer så här i kontext som man alltid pratar om, design patterns, och vi måste strax avsluta, men säg att du skulle utveckla en webbapplikation som jobbar med, vi tar att böcker, säljer böcker, och vi räknar med att det är ungefär, det är en rätt populär sajt, det kommer att vara kanske bortåt 20-30 gemensamma användare hela tiden över dygnet och så. Hur skulle du, vad i det skulle du börja? Skulle du där omedelbart säga, ja men här ska jag ha en domänmodell och en OR-mapper och sånt, hur skulle du göra i den situationen?
Nej, så tänker jag inte alls. Utan i alla fall inte det här med OA-mappar. Det försöker jag glömma bort fullständigt till att börja med.
Okej, okay, hur börjar du då?
Jag är inte ens säker på att det ska vara någon relationsdatabas med och så vidare. Det tycker jag man kan skjuta på lite grann.
Men hur börjar du då?
Jag jagar nog istället vilka är liksom nyckel use casen här. Försöker driva det från den sidan istället.
Så du börjar med dem. Börjar också då med att tänka på prototypa användargensnitt redan då för att få upp vilka fält och värden och sånt som ska...
Ja, och kanske inte är så jättenyfiken på fälten och värden än så länge, men absolut skissa lite på användargränssnittet. Det är ju egentligen alla sätt som är bra för att bilda sig en uppfattning om vad det är det här ska göra. Och då, det beror, ja nu höll jag på att säga det själv, det beror ju på vad man jobbar med för några människor. En del kanske är väldigt förtjusta i att beskriva saker och ting visuellt, och då får man ju dra nytta av det.
Men här låter det ju nästan som att du inte börjar koda dag ett, alltså att du kanske till och med skriver dokument på något sätt, eller?
Ja, jag tycker nog att man kan skriva de här, vi ska kalla det för de här, det här kanske man kan låta som dokument, men det kan vara skrivet som kod. Det tycker jag är liksom en nyckelgrej med BDD. Det som man i vanliga fall hade skrivit i Word, det skriver vi i som testfall. För att väldigt väldigt, nu kommer jag inte på det svenska ordet, men crisp definierar hur färdigt ser ut helt enkelt.
Så exempel i det här fallet, om vi tar boksajten, så hade det varit sökböcker på författare och visa dem i en lista.
Absolut, det var väl bra. Då har vi hittat ett nyckelkrav där förmodligen.
Och då hade du gjort det, designat ett testfall i någon form av kod och bara skrivit testfallet på något sätt.
Ja, och strävat efter att skriva det på ett sätt så att domänexperten då, som den som förmodligen vet mest om det här, att han eller hon, att det blir deras språk, så att de redan efter kan modifiera det och definitivt läsa det då, så de kan reagera när jag missförstår och sådär.
Men även om du inte skulle direkt börja med att jobba med databaser, så ändå så upplever jag, eller uppfattar jag det, den resa du har gjort, att du skulle inte börja med att skriva tabeller när du börjar beskriva informationsmodellen.
Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Utan ja, för min del nu kommer det nog ganska så sent egentligen. Som sagt, jag tror, jag brukar skoja om det, ganska ofta kommer man till nya projekt och så frågar man folk, vad ska vi göra här då? Ja, det vet vi inte sen. Ja, okej. Okay. Vet ni någonting? Nej, egentligen ingenting. Fast vi har valt Oracle. Ja. Och det tycker jag är helt tokigt liksom, att välja ett verktyg innan man har en aning om vad det är man ska göra. Det låter helt galet. Det kanske är lite överdrivet, men jag tycker kanske vi har varit lite snabba. Det gäller för egen del också.
Men annars, sen om man befinner sig i en organisation, så har ju någon annan ofta valt plattformen.
Ja, yeah. Visst. Ibland så har man inte så mycket val, men det är ändå märkligt fokus. Det intressanta måste ju vara, vad handlar liksom problemet om här? Vad är problemområdet och hur ska lösningen se ut? Det är snarare de frågeställningar man borde ha fokus på till en början. Så även, ja, inte minst på grund av Microsoft, eller tack vare Microsoft, så även om man är i en organisation där man har standardiserat på Oracle till exempel, så kan man väl framöver tänka sig att man väljer att bygga den här nya applikationen och lägga ut den i molnet istället.
Ja,
och så blir det betydligt mindre väsentligt vilken databas som används förmodligen. Så tror jag att man kan komma och resonera ibland.
Men jag tycker det du verkligen tar upp, som jag tycker är viktigt, är att inte bli för teknisk på en gång, utan våga stanna kvar vid själva problemet.
Ja, yeah. Det var bra du sa det idag. Det var det jag egentligen skulle ha sagt.
Jag tänkte sista saken vi skulle diskutera, vi har så himla mycket att diskutera, verkar jag. Det är ju molnet. Jag skulle faktiskt vilja höra dina åsikter om det sista året med molntjänster och leverantörer som levererar olika. Vad har du gjort där och vad har du för åsikter om det?
Oh, nej, men det är väl ett spännande område, absolut. Jag vet inte, jag kanske inte sett det som så att det påverkar oss så vansinnigt mycket. Det känns bara som nästan naturliga steg egentligen. Och det passar, tycker jag, jättebra in i hur vi ändå har designat system på senare år. Den designen som jag är mest förtjust i default nu för tiden passar jättebra in i molnet, tror jag och tycker jag. Till exempel måste vi ha massvis med layers Nej, kanske inte. Däremot kanske det är väldigt bra om vi är strikta med att dela in våra system i mindre beståndsdelar. Med partitioner eller moduler eller chunks eller vad man nu kallar det för.
Och även kunna särskilja dem så man kan jobba asynkront och parallellt.
Precis, och inte minst... Det är många. Nu har, om vi bara har några minuter så blir det lite fånigt här, men det är många olika aspekter. Men jag tänker till exempel också på hur man bygger de här systemen så att man har hög produktivitet. Om man lyckas att dela upp det totala i fyra delar istället och respektive del kanske bara är 2-3 personer, så kommer man förmodligen ha en extrem produktivitet, åtminstone inom sin partition eller inom sitt
chat. Jag förstår inte, men menar du vid utvecklingsdelen eller vid själva när man sedan använder applikationen?
Nej, snarare vid utvecklingsdelen. Så egentligen det jag pratar om nu tror jag du tänker på mer som SOA done right kanske. Det är egentligen mycket SOA tankar.
Det vet jag inte om jag tänker, men
okay.
Jag tänker mer just på möjligheten rent tekniskt konkret att ha worker roles och web roles och sånt, och att hur man kommunicerar med dem och liksom försöker jobba mer parallellt, för jag tror parallellism är en utmaning vi har närmsta åren framför oss.
Absolut.
Även lokalt som i molnet då. Det var nog det jag hade tänkt mig.
Okej. Jag tror vi satt med lite olika tankar. men naturligtvis. Jag kommer fortfarande ihåg hans artikel, var det Herb Sutter som skrev att The Free Lunch is Over för några år sedan. Och vi har väl inte kommit till rätta med problemen som han pratar om.
Jag tänker på nyheter också, som du frågar om det är så mycket nytt. Det är väl lite hur man ser det. Jag tror det kan bli rätt nytt för IT-drift inom vissa företag där man
absolut
vågar och har möjlighet att lägga ut saker och sånt.
Absolut.
Och jag tror att det är det jag tänker på som jag kom på nu, det är att det här sammanfaller väldigt bra med lågkonjunkturen. På det sättet att nu börjar mer startups, nu kommer så här tankar, nu kommer det här kreativa mer, och genom att ha ett molntänkande där man inte behöver ha någon form av serverpark, tror jag kan tillsammans faktiskt göra rätt mycket spännande saker.
Ja, det är sant. Det är en intressant tanke. Det kanske poppar upp nya Skype eller vad det nu kan vara för någonting som kan komma igång ganska långt utan riskkapital.
Mm. Som med vår Dev 112 kanske. Som vi hade förut.
Ja, just.
Tack så mycket Jimmy för att du tog dig tid en söndag kväll när vi spelar in det här.
Ja, just det, du skulle ju säga också att jag precis hade läst saga och somnade några minuter. Så om jag lät ovanlig deg så vet alla nu vad det berodde på.
Nu vet alla precis vad det beror på. Tack så mycket Jimmy, och vi hörs senare.
Ja, det är det. Ha det bra. Tack, hej.